Du har hört andakten i P1 med tidigare ärkebiskopen KG Hammar. Musiken är Dans i de saligas ängder ur Orfeus och Eurydike av Gluck. Här med Gunilla Bar och Svenska Kammarensemblen. Producent är jag som heter Marianne Greip och det här var en repris från 2024. Och 17:15 denna fredag morgon så hör vi mer från KG Hammar. Då talar han kring pingsten och anden som står för det okontrollerbara och kanske överväldigande i vår gudsbild. Vi ska få nyheter nu. Klockan är 2.
Flera FN-experter uppmanar Iran att släppa den fängslade svensk-iranske forskaren Ahmadreza Djalali som drabbades av en hjärtinfarkt i maj. I ett pressmeddelande som Dagens Nyheter rapporterar om skriver FN-experterna också att de påmint Iran om att behandla Djalali på ett sätt som inte bryter mot mänskliga rättigheter. Djalali greps 2016 och har dömts till döden för spioneri, anklagelser som han nekar till. I Ukraina uppges det brinna på flera håll i Kiev efter att ryska drönare attackerat huvudstaden, det rapporterar Reuters och hänvisar till vittnesuppgifter och militärledningen i stan. Hur stora skadorna är undersöks fortfarande, men drönarna ska bland annat ha träffat ett bostadshus som börjat brinna i östra delen av Kiev och det ska också brinna i en byggnad i västra Kiev. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz säger att han är extremt nöjd med gårdagens möte med USAs president Trump. Mötet var det första mellan de båda ledarna och ska enligt Merz ha handlat mycket om handel och tullar. I intervjuer i amerikanska medier efter mötet har Merz sagt att tullarna hotar Tysklands ekonomi och att man försöker få ner dem. Här i Sverige fick ett 50-tal personer sina mobiler stulna under en konsert på Sweden Rock i onsdags. Thomas Johansson är presstalesperson hos polisen.
Efter konserten så hittade vi då en stor mängd mobilfodral på marken framför scenen. Och det gör ju att vi tror att man har helt enkelt plockat till sig mobiltelefoner i publikhavet framför scenen. Man har omedelbart tagit av fodralen från telefonen och kastat dem på marken.
Sa Thomas Johansson, presstalesperson vid polisen. Ekots nyheter klockan 2 i studion, Marcus Landén.
P1, Sveriges Radio.
Pension, men också ålderism, det ägnar vi oss åt nu i sällskap med plånboken.
Att tvingas gå i pension för tidigt kan bli dyrt.
Alltså det är ju tusenlappar varje månad och det är klart att det är ju skillnad.
Många diskrimineras på arbetsmarknaden på grund av ålder. Köpa ett begagnat tält, är det smart? Eller bör man satsa på ett nytt? Vi ska prata om hur man kan spara pengar när man köper friluftsutrustning. Det här är Plånboken och jag som är med er heter Anna Berg. Vi förväntas jobba allt längre. Från och med nästa år kommer riktåldern för att gå i pension höjas till 67 år. Men det är inte alla som kan välja när de ska pensionera sig. Många äldre vittnar om hur de väljs bort på arbetsmarknaden och har svårt att få nya jobb på grund av sin ålder. Och att de därför behöver gå i pension mot sin vilja.
Att jag inte ens har kommit på intervju, då har jag tänkt så här att de tycker jag är för gammal helt enkelt.
Jag har skickat in hur mycket ansökningar som helst sen mitt uppdrag tog slut och det händer ingenting.
Jag är inte färdig med arbetslivet. Jag känner mig inte på något vis liksom redo att bara gå hemma.
Jonas Hultenheim, Eva Ståhl Elmberg och Dan Mickele har alla passerat 60. De har långa karriärer bakom sig, de har haft kvalificerade tjänster, bra löner och har välfyllda CV:n inom respektive område. Men de har något mer gemensamt. Erfarenheten av att försöka få nytt jobb, men att gång på gång bli bortvald.
Men jag är ändå nöjd med det CV:et jag har, för den berättar ändå vem jag är och vad jag har gjort. Och jag har ju en ganska lång erfarenhet.
Jonas Hultenheim har jobbat med ledarskap i olika chefsroller i 35 år när hans dåvarande arbetsplats går igenom en stor omorganisering. Plötsligt, 59 år gammal, behöver han hitta ett nytt jobb.
Ja, jag kände bara liksom att det har rullat på i mitt liv. Så jag bara tänkte att här kommer ju säkert någon ringa och fråga om jag inte vill börja där och där istället. Men det hände ju inte.
Så istället börjar han aktivt söka jobb via LinkedIn, genom sitt kontaktnät och jobbannonser. Han söker olika typer av tjänster inom ledarskap och i flera städer. Malmö, Växjö, Kalmar.
Jag har hela tiden tänkt positivt, det här löser sig.
Men efter ett tag börjar Jonas inse att det kanske inte kommer bli så som han tänkt sig.
Nej, men det var nog efter jag hade sökt kanske en 50 jobb. Där jag var väldigt kvalificerad för att få de jobben. Då kan man ju känna att, ja, vad kan det handla om förutom att jag är lite äldre?
Jag är 63 och jag är uppsagd på grund av arbetsbrist.
Eva Ståhl Elmberg är konsult bland annat inom fordonsindustrin.
Om inte någonting händer, alltså att jag dyker upp ett uppdrag, annars är det så att jag inleder min semester med att bli arbetslös.
Hon har sökt nytt jobb sedan i vintras när beskedet om uppsägning kom och skickat in en mängd ansökningar.
Normalt sett så blir man ju åtminstone uttagen kanske för en intervju. Jag har varit helt tyst.
Eva säger att konkurrensen om konsulttjänster just nu är ovanligt hård för alla. Men hon har också tidigare erfarenheter av att just ålder spelat roll i rekryteringsprocesser. Då var hon 49 år, hade just blivit arbetslös och var på jakt efter ett nytt jobb.
Alltså jag fick massa respons på mina ansökningar, kom på intervjuer. Sen tar ju det här med att nå fram till ett nytt jobb, det tar ju tid. Men jag var med i matchen, jag var bland de utvalda så att säga. Men sen så i april 2012, då fyllde jag 50. Och som över en natt så var jag inte längre med. Jag kom inte på intervjuer, jag hörde ingenting. Och det var så konstigt.
Klockan 5 varje vardagmorgon ringer väckarklockan hemma hos Dan Mikkele i villan i Malmö. Då går han upp för att äta frukost med sin fru innan hon åker till jobbet. Och han själv stannar kvar hemma i huset. Dan är 65 år och blev uppsagd i början av förra året i samband med nedskärningar hos arbetsgivaren. Och sedan dess har han aktivt sökt jobb.
Snällt sagt så är ungefär 40% av ansökningarna hör man aldrig av igen. Inte ens gång det här automatiska svaret, nej tack, vi har gått vidare med någon annan. Ghostning är väldigt ofta förekommande.
Förutom jobbsökandet leder Dan digitala möten för arbetssökande, där de ger varandra råd och stöttar varandra. Han spenderar också tid i växthuset där han odlar tomater och andra grönsaker för att fylla på med energi. Att det skulle bli tufft att hitta en ny tjänst var han beredd på. Och han har också tidigare erfarenheter av att väljas bort på grund av sin ålder. Som när han gick på en arbetsintervju och fick en oväntad kommentar av företagets chef.
Och så säger chefen precis som jag ska gå. Ja, enda anledningen till att vi kallade dig till intervju, jag ville säga varför en sån gammal som du sa ut ett jobb hos mig.
Hur reagerade du på det?
Jag gick.
Att ålder kan vara en anledning till att personer väljs bort i rekryteringsprocesser bekräftas av en uppmärksammad studie från Linnéuniversitetet och Umeå universitet från 2017. Författarna till rapporten skickade över 6000 fiktiva jobbansökningar till utannonserade tjänster. Och chansen att bli kontaktad av en arbetsgivare visade sig falla kraftigt redan i 40-årsåldern. För att minska ytterligare ju äldre den sökande uppgav sig för att vara. För personer i 65-årsåldern var sannolikheten att bli kontaktad närmast obefintlig. För Dan, som fyller 66 i augusti, återstår det nu bara några månader innan han kommer lämna arbetsmarknaden och gå i pension, om han inte lyckats få något jobb innan dess. Vid 66 år upphör rätten till A-kassa och andra trygghetssystem för arbetssökande. Och Dan blir istället tvungen att leva på en pension som dessutom blir lägre än vad han planerat för.
En av de jobbiga sakerna är ju att du inte har något val. Att det är inte så att säga du själv som säger att nu är jag färdig med det här. Nu väljer jag att gå pension.
Jonas Hultenheim, som blev arbetslös som 59-åring, har idag hunnit fylla 61. Förra året bestämde han sig för att börja ta ut tjänstepension.
Nu får det räcka liksom. Nu vill jag inte hålla på så här länge.
Och den tidiga pensionen kommer att få stora ekonomiska konsekvenser. Även för Jonas, som varit högt avlönad och har en god ekonomi i grunden.
Att vi inom en 3-årsperiod, 4-årsperiod måste kanske hitta någonting annat och bo i sådär.
Eva Ståhl Elmberg fortsätter söka jobb. Men hon har också börjat fundera på vad som kommer hända om hon kommer behöva gå tidigare i pension.
Om jag då inte får ett nytt jobb så är det ju det som är, ja, det är väl den enda utvägen. Jag kan inte se någon annan utväg. Jag är ju inte riktigt där än, men det mal ju i huvudet, så kan jag säga. Det är ju någonting som, jag ska ju villigt erkänna det, jag har ju liksom en oro i kroppen, det kan jag ju säga. Vi pratar ju många, alltså det är ju 1000 lappar varje månad och det är klart att det är ju skillnad.
Det sa Eva Ståhl Elmberg och reporter var Linda Akten. Välkommen till plånboken, Shoka Åhrman, SPP. Du är med på länk. Ni har tagit fram en rapport där ni tittat på problemen med att känna sig tvingad att gå i pension. I korta drag, vad är det ni har sett?
Nej, men det vi ser är ju egentligen det vi hör här nu också. Ålderism på arbetsmarknaden är ett växande problem. Och vi ser också att trots att vi har andelen äldre generellt som är mer i arbetslivet, alltså en längre tid i arbetslivet, så ser vi att de som har varit arbetslösa har inget val efter en viss tid, utan blir tvungna att ta ut pensionen. Och det här blir ju såklart problematiskt när vi lever i en tid då vi ska jobba allt längre. Vi är friska, vi behöver jobba allt längre för att få samma pension. Så det får ju både effekt på den enskilda individen och på pensionen för den, men också såklart stora samhällsekonomiska effekter. Och det börjar långt innan liksom 62. Det här är ju ett problem med tanke på att vi också har höjt riktåldern här nu och vi ska jobba allt längre.
Och det kan handla om ganska många tusenlappar man förlorar, eller hur?
I det här fallet när du liksom ofrivilligt pensionerar dig i det här, så kan det handla om allt ifrån liksom 6-7 tusen kronor i lägre pension livsvarigt. Så det är klart att det är en enorm summa för den enskilda individen. Skulle man liksom kompensera upp för det och spara till den här tidiga pensionsgången, så handlar det om 1,5, närmare 2 miljoner som du själv behöver spara i extra kapital då för att kunna bemöta det här. Och utöver det här så har vi ju som sagt de samhällsekonomiska effekterna, alltså tillväxten, bortfall i BNP. Och alla de här delarna är ju sammankopplade. Det är liksom så vi bygger vår välfärd. Det är så vi får in skatteintäkter. Det är så vi får in pensionsavgifter. Så det här är som sagt inte liksom ett problem som bara påverkar den enskilda individen och pensionen framåt. Utan det blir ju en kostnad för hela samhället. Så lika viktigt som det har varit att fånga upp de som inte kan jobba fram till pensionsåldern, lika viktigt blir det att vi fångar upp de som vill jobba men av olika anledningar blir tvungna att ta ut pensionen.
Mm. Med oss i studion här finns Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten. Välkommen.
Tack så mycket.
Vad tänker du när du hör det här reportaget?
Alltså personligen blev jag helt bedrövad faktiskt, att det faktiskt är så här idag. Och sen är det precis som Shoka var inne på här, det blir ju extrema faktiskt påverkan både på personens liksom löneinkomster i slutet av livet och också på pensionen om man nu tvingas ta ut den tidigt. Så att liksom tvingas ta ut pension tidigt, det är ju dåligt ekonomiskt helt klart.
Du har räknat lite på det här. Hur mycket förlorar man för varje år om man går tidigare?
Ja, precis. Alltså en tumregel vi brukar säga, det är ju att man förlorar någonstans mellan 6-7% för varje år man går tidigare. Och tittar man på en medelinkomsttagare som då kanske tar ut sin pension, både tjänstepension och allmän pension då, från 64 års ålder istället för vid 67 som då är riktåldern från och med nästa år. Då skiljer det 3 200 kronor. Men tar man dessutom med då den här förhöjda grundavdraget som man får året efter sin riktålder, då blir det ju kanske 2-3 000 till. Så att det är ju jättestora skillnader. Och är man höginkomsttagare som är det här inslaget, så blir det ju, som Shoka var inne på, ännu mer pengar.
Hur väl skulle du säga att pensionssystemet är anpassat för den här problematiken med arbetslöshet sent i livet?
Alltså A-kassa är ju pensionsgrundande precis som lön. Så på det sättet är det anpassat. Men det är ju för allmän pension. Tjänstepension får ju inget inbetalt till när du är arbetslös. Däremot så tycker jag att det är viktigt att ändå framhålla att har du haft ett långt arbetsliv bakom dig så är det inte så att tjänstepensionen försvinner för att du blir arbetslös, utan det du har tjänat in finns ju kvar. Och sen tänker jag också att det behöver inte nödvändigtvis vara så att det kanske är pensionssystemet som ska anpassas. Det kanske är andra åtgärder som krävs, men det är ju liksom en politisk fråga.
Ja, vi ska säga välkommen också till äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.
Hallå.
Hallå. Håller du med om den här bilden? Är det svårt för äldre att få jobb i Sverige idag?
Ja, jag delar ju tyvärr den bilden som både Shoka och Monica redogör för. Det är ju upprörande när man lyssnar till det här inslaget just och berättelserna från människorna att man då liksom diskrimineras på grund av sin ålder. Och det är ju definitivt ingenting som hör hemma i ett modernt land som Sverige.
Forskningen visar ju att i våra nordiska grannländer är det lättare för personer runt 60 att säkra sin framtida pension genom att jobba än vad det är i Sverige. I Danmark till exempel är det dubbelt så stor chans att få jobb i äldre ålder än här. Varför är Sverige sämst i klassen, Anna Tenje?
Ja, men för det första tror jag att vi har en åldersdiskriminering. Vi har ju en förmåga att sätta en stämpel i pannan redan vid födseln i och med vårt personnummer. Och att åldersdiskriminering och ålderismen är något starkare här, både när det gäller fördomar och också då attityder. Men i Danmark som du tog upp som exempel, där är det ju då dubbelt så stor chans att då få ett jobb efter 55 plus än vad det är i Sverige. Och där har man också en lite annorlunda arbetsmarknadslagstiftning, vilket då gör att det är något mer liberalt uppluckrat och där det då kan anses då från arbetsgivarens sida inte vara så stort risktagande att anställa någon som kanske är då 55 plus. Det är inte förknippat med lika stora utgifter och inte heller då lika svårt om det skulle visa sig att vara en felrekrytering.
Men även här i Sverige, ni i regeringen har ju fört en politik som gynnar den som arbetar efter pensionsålder, till exempel genom skattelättnader. Men de här personerna vi hörde om i reportaget, de får ju inga jobb trots att de vill jobba. Hur tänker du att de ska försörja sig?
Nej, men det handlar ju helt enkelt om attityder och fördomar som vi behöver verkligen arbeta mot. Den ålderismen som har spridit sig i vårt samhälle och bitit sig fast, det är ju någonting som vi måste lyfta upp och diskutera och synliggöra på ett väldigt tydligt sätt.
Men förutom en attitydförändring, konkreta reformer?
Vi har ju en diskrimineringslagstiftning i Sverige. Det är olagligt att diskriminera enligt lag. Jag satt ju med diskrimineringsombudsman och gick igenom de fall som finns då vad gäller ålder. Det handlar ju om diskriminering både gentemot yngre och äldre, ska jag säga. Men det är ju väldigt få fall där som är lett till fallande domar, och det är inte särskilt många fall som når upp. När det är tydliga fall, ja, då har vi fått fällande domar, men då handlar det helt enkelt om att man uttryckligt i ett brev till en vederbörande skriver att du är för gammal. Och det är klart, då blir det väldigt tydligt och då får man vite, men sedan är det inte säkert att man då för den saken skulle ändra sin attityd. Så lagstiftningsmässigt så finns det starkt stöd.
Många menar just att den här lagen är tandlös, just precis med hänvisning till det du säger. Det är få domar och man behöver vara väldigt tydligt diskriminerande. Behöver man stärka den här lagen på något sätt?
Alltså att stärka och förbjuda ännu starkare att diskriminera, det blir väldigt svårt. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi jobbar just med attityder och fördomar. Visa på de tydliga goda exemplen. Framstående företag som är framåtlutade och visa på att man kan öka tillväxt och att man kan bli bättre arbetsgivare genom att just blanda och ha både yngre, äldre, kvinnor och män och så vidare. Det tror jag är vägen framåt. Att visa på att det resurslöseri som vi håller på med just nu i Sverige, där vi pensionerar bort så mycket erfarenhet och kunskap och expertis, det är någonting vi alltså inte har råd med i Sverige. Utan vi måste se till just den kunskap och erfarenhet som finns hos våra seniora medarbetare och helt enkelt se bortom våra fördomar och attityder.
Om man tittar på pensionssystemet då, tänker du att det behöver ändras på något sätt för att möta den här gruppen?
Jag menar, när vi tittar på pensionssystemet så är det precis så som Monica la fram tidigare, att det är väldigt viktigt just det här att man jobbar kvar och jobbar länge i takt med att vi också blir äldre. Där har vi ökat de ekonomiska incitamenten, inte minst för att man gör det mer lönsamt att arbeta längre. Vi har sett över tjänstepensionen, så numera så finns det möjlighet att pausa den så att man kan gå ut och in i arbetslivet. Om man då kickar igång tjänstepensionen som inslaget som vi lyssnade till här tidigare och sen får ett jobb, ja, då är det väldigt viktigt att man inte bränner hela tjänstepensionen då genom att man har kickat igång den. Just därför har vi gjort det möjligt nu att pausa den så att man kan gå ur och in i arbetslivet igen.
Mm. Sparekonom Shoka Åhrman, SPP, tycker du att systemet fungerar eller behöver det förändras?
Nej, men om man tittar här så behöver vi såklart ha ett system som kan återigen anpassa sig i den mån det går till både de individer som vill fortsätta arbeta längre än längre än pensionsåldern, men också de som inte har möjlighet att göra det. Jag tror att här krävs det liksom en kombination av att vi tittar på sänkt arbetsgivaravgifter från en viss ålder till exempel. Vi behöver titta på vad kan näringslivet och de arbetsgivaren göra för att vi ska komma förbi de här fördomarna. Och såklart, alla de här delarna förklaras ju inte av en ålderism. Men vi ser att det är svårt för de äldre att ta sig tillbaka i arbetslivet. Och som sagt, vår välfärd bygger ju på att vi har en hög arbetskapacitet. Så här tror jag att vi behöver både liksom från politiskt håll tänka till, men också från arbetsgivarens perspektiv, se vad kan vi göra för att sudda ut och radera bort delar av den här problematiken.
Mm. Monica Zettervall, Pensionsmyndigheten. Vi går tillbaka till individen. För många förlorar ju tusenlappar i månaden på att gå i pension tidigare än vad man hade tänkt. Vad kan man göra för att mildra de ekonomiska konsekvenserna?
Ja, men det är lite samma som Anna var inne här på. Dels så ska man ju veta att om man har börjat ta ut pensionen, och det här gäller ju både allmän pension har man alltid kunnat pausa, och tjänstepension är nytt och det har inte införts överallt ännu. Men det är bra att ändå veta att om du har börjat ta ut så kan du faktiskt stoppa uttaget och ta ett jobb utan att det påverkar i någon vidare utsträckning.
Och det kan man göra efter 67 också då?
Absolut, det kan du göra oavsett när i tid. Och sen tänker jag också att om det är så att du kanske får tag i ett deltidsjobb, då kan man ju kombinera att ta ut delar av pensionen samtidigt som man jobbar deltid, eller kanske ta ut hela pensionen och sådär. Så att det finns ju lite flexibilitet i systemet, men det är ju fortfarande, det är ju en svår situation om man inte får ett jobb liksom.
Mm. Och om man behöver hjälp och råd så kan man vända sig till Pensionsmyndigheten och få
hjälp. Och sen kan man också logga in på minpension.se, för där finns det ett verktyg som heter uttagsplaneraren, där alla som har fyllt 54 år kan gå in och planera sitt pensionsuttag. Så det är också ett tips.
Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister. Hur arbetar du nu vidare för att fler runt 60 ska kunna jobba om de vill och behöver framöver?
Jag tar ju varje tillfälle jag får att just prata om åldersdiskrimineringen och ålderismen som finns i vårt samhälle och hur vi kan motverka attityder, men också då de fördomarna. Sen så har vi ju då från regeringens sida vidtagit flera åtgärder, inte minst för att öka de ekonomiska incitamenten för att just vilja kunna jobba kvar länge. Det är också viktigt att det finns möjlighet till omställning i hela livet så att man också kan sadla om både kanske liksom mitt i livet men också senare i livet. Och vi har också sett till nu att A-kassan då anpassas ju från 1 januari 2026 också till riktåldern, så att det är de systemen och de säkerhetssystemen följer med.
Det får bli det sista. Tack Anna Tenje och Shoka Åhrman från SPP och Monica Zettervall, Pensionsmyndigheten. Och nu så ska vi prata om något helt annat. Intresset för att semestra i Sverige har ökat de senaste åren och många väljer att vandra i fjällen. Men för den som aldrig varit iväg tidigare och behöver skaffa all utrustning kan det bli väldigt dyrt. Men måste man verkligen köpa allt nytt? Vilken utrustning kan man köpa begagnad och vad bör man absolut inte ta över efter någon annan? Med oss från en studio i Luleå sitter du, Ari Hultqvist, verksamhetsutvecklare på Friluftsfrämjandet och expert på utrustning. Välkommen till Plånboken.
Tack så mycket.
Ja, om man nu ska iväg och vandra i fjällen, vad är det man behöver egentligen?
Ja, det klassiska är väl tält och sovsäck, liggunderlag, ryggsäck och ett kök. och sen kängor eller några andra bra skor att vandra i.
Just det, och så lite kläder på kroppen kanske. Men ja, just tält kan vara en stor kostnad. Kan man köpa ett tält begagnat?
Absolut, det finns gott om tält på andrahandsmarknaden. Men en del har ju förvarats fel. De har inte varit helt torra när man har packat ner dem. Och då kan de förstöras på det sättet. Men vi ser också idag allt mer UV-skador och solblekta tält kanske på andrahandsmarknaden. Mm. Det kan vara en silikonbehandling som har släppt och så vidare.
Men du, alltså du säger att de kan ha packats fel och de kan ha legat lite blött och sådär. Möglar de då, eller vad händer då?
Ja, de kan mögla, men man kan, nu är det svårt att bara på bilder se om de inte luktar okej längre. Men det, då kan det påverka hur vattentåliga de är. Så att de behöver ju se bra ut och de behöver definitivt hålla för vatten och regn.
Okej. Om du sa också det här med att UV-skyddet kan ha blivit sämre. Hur viktigt är det att tänka på?
Ja, men det är bara ett problem. Vi kanske har lärt folk att förvara tältena torra, liksom göra dem rena och torra. Men nu kanske man slarvar dem med att man behöver ju packa ner tälten och sådär. Men det är kanske mer vanligt då med hål i golvet. Alltså om det var stenigt och grusigt så är det många hål och då håller det inte heller för vatten. Eller att dragkedjor har tuggat lite i tältduken. Mm. Att tältstängerna som håller uppe tältet, att resåren där har blivit slapp. Men den är ju lätt och billig att byta ut då.
Men det låter ju ändå som att man ska ta sig lite tid och åka och titta på det där tältet man köper begagnat då, om det är det man är sugen på. Eller vad säger du?
Ja, det är alltid en fördel att få klämma och lukta och titta på saker. Mm.
Det finns ju en del saker som många tycker är lite otrevligt att köpa begagnat. Till exempel en sovsäck kanske jag själv inte skulle tycka var jättemysigt att krypa ner i om det har legat någon svettig fjällvandrare där. Men du har ett tips här hur man kan göra det lite fräschare.
Ja, en varm sovsäck kan bli dyr. Men det finns pengar och liksom spara genom att köpa en begagnad sovsäck. Och tycker man det då liksom är lite otrevligt så kan man köpa ett sovsäckslakan. Ett jätteskönt i sidan eller något mer tvättvänligare material då.
Mm. Kan man slänga in själva sovsäcken i tvättmaskinen eller förlorar den någon slags kapacitet då?
Nej, den går också att tvätta. Men är den i dun till exempel så tar det väldigt lång tid att torka den. Så man ska ju undvika att tvätta sovsäcken om man kan, om den är i dun speciellt då.
Mm, okej, men ett extra lakan som bara jag har haft, det kan vara ett skydd. Hur är det med ryggsäcken då? De kan ju vara ganska dyra. Ska man satsa på en ny ryggsäck eller vad säger du om det?
Det finns väldigt gott om ryggsäckar på andrahandsmarknaden. Ryggsäckar kanske man vill prova ut, att den sitter bra. Det är många som är väldigt känsliga för att liksom den ska ha rätt passform. Det finns kvinnliga och manliga modeller och så här. Och där kan ju friluftsvärmares bytesmarknader vara nyttiga. Och man kan liksom få hjälp att ställa in den och prova och så här.
Men annars, och de finns över hela landet, eller vad är det för något?
De finns över hela landet, men kanske arrangeras en gång om året. Mm. Så man behöver ha lite framförhållning och det finns inte på alla orter. Och så här. Men annars, ryggsäckar erbjuds ju ofta med väldigt kraftig rabatt. Så man kan hitta någon modell. Då kanske den inte passar så bra, men man fick den rätt billigt. Och jag tycker att de ryggsäckar vi har på andrahandsmarknaden borde vara billigare.
Just för att man kan ofta köpa dem billigt i butiken, menar du, eller?
Precis, men populära ryggsäckar kostar lite mer på andrahandsmarknaden, men ofta riktigt bra.
Men om man nu väljer att köpa en på andrahandsmarknaden, vad ska man vara extra uppmärksam på då?
Ja, men det blir igen lite grann hur den har använts och förvarats. De är ju svåra att tvätta. Och det kan vara samma sak där med en liten ytbehandling som har släppt och flagnat. Och det ser ju inte så trevligt ut. Det finns en del töjbara fickor ofta på utsidan som kan ha skurits sönder av att de har förvarats lite dåligt. Man har slängt dem på något vasst eller man har stoppat ner någonting vasst. Det kan vara axelbanden där skumgummet har blivit lite sämre.
Mm.
Men ofta detaljer.
Just det, och det handlar kanske mest om hur det känns att ha dem på sig, tänker jag. Man lär ju ha med sig ett kök också. Hur lätt är det att få tag på sådana på andrahandsmarknaden?
Ja, stormköket var väl årets julklapp för några år sedan. Så det finns nog väldigt många ute där i stugorna och segelbåtarna och överallt. Och det är också en populär produkt att prova en ny modell. Så då köper folk nytt och så säljer de något gammalt.
Så här kan man göra klipp.
Absolut. Och så har vi också en del kök då, som har sett likadana ut i decennier och väldigt slittåliga. Och där finns det liksom, det är bara att köpa begagnat.
Just det.
Mycket bra.
Och så kan man komplettera med någon kanna fast man har ett 30 år gammalt kök kanske. Ja,
precis så.
Hur mycket pengar skulle du säga att man kan spara då på att gå ut på andrahandsmarknaden istället för in i butiken?
Ja, jag tror det kan vara ganska lätt att spara hälften. Och då, hälften kan ju röra sig mellan 2 och 20 000. Det beror på vad man vill köpa och vad man vill göra.
Ja, vad man lägger ribban så att säga. Vad tycker du man absolut inte ska köpa i andra hand då?
Jag skulle inte köpa skor eller kängor. De formar sig efter fötterna och nej, det vill jag nog också prova ut.
Ja, just det. Det är inte kul att gå in någon annan skor och få skavsår efter den. En liten bit in på resan. Förutom det här med att köpa begagnad utrustning, har du några andra tips hur man kan spara pengar när man ska ut på en fjälltur?
Ja, det går ofta att låna. Låna, byta sig till någonting. Kanske man köper någonting som inte ser perfekt ut och väldigt billigt och man kan reparera det.
Okej. Vad gör du själv i sommar? Vart tar du vägen?
Ja, för fjällvandring då hade jag tänkt att utgå från Kattejokk. Sen om det blir en vecka eller två, det får vi se.
Och vad tar du absolut med dig då? Vad är det viktigaste?
Ja, det man inte får glömma är väl kaffe. Jag har nog glömt det mesta och en gång glömde jag kaffe och det blev katastrof.
Okej, tack Ari Hultqvist, Friluftsfrämjandet. God tur på dig.
Tack.
Den är helt förstörd. Det var en sån smäll.
Har din privatekonomi drabbats av en tråkig överraskning?
Då fick jag brev från Kronofogden. Och det är ju väldigt obehagligt att få.
Har du fått oväntade meddelanden från myndigheter eller företag?
Där står det att jag representerar den här mannen som advokat och vi kommer driva ett ärende gentemot dig.
Om pengar du inte visste att du var skyldig.
Och de ville ha 1409 kronor.
Hör av dig till oss på plånboken så kanske vi kan hjälpa dig.
Nej men vad fan, blir mer arg.
Skriv ett mejl till planboken@sverigesradio.se.
Ja, det var allt för programmet idag. Producent var Kajsa Linderoth, reporter var Linda Akten, Daniel Högberg skötte tekniken och jag heter Anna Berg. Och vi är tillbaka om en vecka här i radion och då ska vi prata om huruvida unga som bor kvar hemma ska betala för sig eller inte. Vi hörs då!
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
Hej, jag heter Pernilla Wadebäck och är reporter i nya podden Brottsutredarna. Här djupdyker vi i olika brott och tar er med till platser och möten med människor som på olika sätt berörts av fallen som vi tar upp.
Ungefär här möter jag då rånarna när de kommer in. Pistolen, att hand mot huvud, nacke och så pistol. Och sen öppna kassaskåpet. Och där har man tryckt fel kod. Och då kommer paniken.
Du hör också en expert som tittar närmare på fallet och förklarar och analyserar vad polisen har gjort eller inte har gjort.
Får man en tåt och nysta i så är det svårt att klara sig undan. Vad jag förstår så fanns det ju olika former av telefonnummer kring den här ICA-butiken i samband med rånet. Så småningom bygger man upp ett nät.
Brottsutredarna finns i appen Sveriges Radio Play och vi släpper nytt avsnitt varje måndag 6 på morgonen. Välkommen att lyssna på Brottsutredarna.
Vi hör strax den senaste utgåvan av radiokorrespondenterna Ryssland efter det här tipset.
Två kineser som strider för Ryssland visas upp som krigsfångar i Ukraina, Hanna Sahlberg.
Enligt dem själva verkade striden väldigt kort och de fattade ingenting. Allt var på ryska.
Men vad visste Peking, Moa Kärnstrand?
Ja, det är ju den stora frågan. För om de hade ett finger med i spelet så kan det här innebära stora förändringar i Ukraina-kriget.
Lyssna på radiokorrespondenterna Kina när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Ryssland i chock. Plan för miljarder brinner upp i dramatisk ukrainsk attack och tågbroar rasar. Välkomna till radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Fredrik Wadström.
Swarms of drones picked up on social media from Siberia to the Arctic Circle. At a petrol station north of Irkutsk, a glimpse of the operation in progress. With smoke already rising behind, a drone emerges from the truck and heads off to join the attack. Moments later, another, and gunfire as police officers try to bring it down.
Idag är det den 4 juni och med mig i studion har jag Stig Fredriksson, journalist och författare med lång erfarenhet av Ryssland och Sovjetunionen. Välkommen.
Tack, tack.
Välkommen också Jakob Hedenskog, analytiker på Centrum för Östeuropastudier.
Tack så mycket.
Och Maria Persson Lövgren, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Välkommen.
Tack.
Hur illa är den här avancerade ukrainska drönaroperationen för Ryssland, Stig?
Det är väldigt illa för Ryssland. Ett förödmjukande nederlag skulle jag säga för Ryssland. Det kallades för operation Spindelväv. Och samtidigt som det är ett stort nederlag för Ryssland så är det ju en stor triumf, inte minst för den ukrainska säkerhetstjänsten. Ryssarna har ju kallat det här för terroristattacker från Ukrainas sida, men det är lite magstarkt för ett land som liksom urskillningslöst håller på att döda civila i Ukraina hela tiden.
Och vem kommer att få bära ansvaret för att det här inte stoppades, Maria?
Ytterst är det ju ledningen, det vill säga Vladimir Putin själv, som inte har tagit säkerheten riktigt på allvar, åtminstone om man ska tro då de ryska provkrigsbloggarna, för de lastar ju själva ledningen, även om de kanske inte säger Putin, men det är ju ytterst Putin som inte riktigt har förstått hur sårbart detta gigantiska land är som man ju tror är så starkt.
Och Jakob, vad har ukrainarna sagt om den här attacken?
Ganska mycket faktiskt. President Zelensky har ju tackat SBU och dess chef Vasil Maliuk för den här utförda operationen.
Säkerhetstjänsten alltså?
De har ju båda gett ganska många detaljer, lite mer än vad man kanske hade kunnat förvänta sig kring hur den här operationen gick till. Och det är som en psykologisk effekt att dels så Ryssland drabbas av det här rent militärt, man förlorar de här flygplanen, och samtidigt så blir det som liksom en psykologisk effekt att Ukraina går ut med hur den gick till så att säga, för att vrida om kniven lite ytterligare. Sen får man ju ta en del uppgift kanske med en nypa salt, det är en del av den vilseledningen också, att man kanske ger lite falska uppgifter.
Ja, när världen har vant sig vid ryska bombningar av ukrainska städer och blodiga strider längs fronten i Ukraina, var det nu som att alla världens nyhetsmedier stannade upp i söndags och drog efter andan.
Tonight, President Zelensky said his forces used 117 drones in strikes on Russian airbases from deep inside Russia itself, targeting warplanes, including strategic bombers. Now, the scale of the operation is remarkable, with the strikes hitting at least four airfields from western Russia, across to Moscow, and reaching the country's far east, thousands of miles from Ukraine. The operation, codenamed Spider's Web, comes on the eve of planned peace talks between Ukraine.
BBC om den ukrainska drönarattacken mot fyra ryska militärflygfält långt ifrån Rysslands gräns mot Ukraina. Hur lyckades ukrainarna genomföra den här attacken mot fyra militärflygplatser, Jakob?
Ja, det krävdes en hel del planering. De säger själva att det var 1,5 års planering innan själva operationen kunde genomföras. Och drönarna fraktades i specialdesignade containrar och låg i trälådor vars lock sen kunde öppnas, och de kunde liksom svärma ut då när man närmade sig de här flygbaserna. Och de transporterades av liksom ryska speditionsfirmor med långtradare chaufförer som ovetande om detta då bidrog till den här operationen.
Det såg ut som att de här trälådorna var väldigt ganska tunt lager allra högst upp i containrarna. Det var inte mycket av.
Nej, verkligen. Och drönarna, av de bilder man har sett, så ser de ju ganska enkla ut. Det ser ut som kommersiella drönare som man kan köpa lite varstans.
Maria?
Det sägs ju dessutom att de här drönarna sattes ihop inne i Ryssland. Alltså de fraktades inte från Ukraina. Och det här med simkorten, det är ju så att drönarna har en form av simkort för att kunna styras på distans. Och de var också ryska, alltså simkorten som satt i själva drönarna. Och det gjorde ju att det här elektroniska skyddet som finns runt alla sådana här objekt som ska förhindra att drönare passerar in, det fungerade inte på grund av att det var ryska simkort.
Och vad har det här fått för praktiska följder för lastbilstrafiken runt om i Ryssland, Maria, nu när det här blev känt att Ukraina använde sådana här metoden?
Nu så kan man inte lita på en enda container, en enda lastbil, och vi har sett bilder från stora motorvägar där det är långa långtradar köer för att de måste nu kontrollera på ett sätt som man inte har gjort förut alla lastbilar som är på väg. Så det här kommer ju få en effekt, eftersom det redan är problematiskt med transporter i Ryssland. Nu har vi transportproblem på järnvägar, vi har transportproblem för flyget och vi har transportproblem när det gäller att frakta och transportera olika former av mat eller vad som helst som går på de här gigantiska vägarna som finns i Ryssland där det nu ska ske kontroller.
Det finns uppgifter om att så mycket som en tredjedel av Rysslands missilbärande stridsflyg kan ha slagits ut i den här attacken. Och ukrainska siffror som nämnts på värden som gått upp i rök ligger på närmare 70 miljarder svenska kronor som då Ryssland har åsamkats. Hur stor är den här ekonomiska smällen för Ryssland, Stig?
Jag tror att den är väldigt, väldigt stor. Alltså, den viktigaste effekten av det här är naturligtvis att det kommer att bli mycket svårare för Ryssland att genomföra de här bombningarna med långdistansrobotar in i Ukraina från de här baserna. Men det kommer att bli väldigt, väldigt svårt att ersätta de här förstörda flygplanen eller de här skadade flygplanen. Det finns uppgifter om att en sån här drönare som ukrainarna använder, den kostar kanske mindre än 10 000 kronor. Men ett av de här planen kostar kanske 2 miljarder kronor. Och dessutom så tar det lång tid att bygga och det finns inte den produktionskapaciteten och det finns inte reservdelar att få tag i till de skadade planen. Så att den ekonomiska skadan är enorm för Ryssland.
Vad säger Maria?
Ett enormt slag. Det säger ju de här krigsbloggarna, att det här var en svart dag för ryskt flyg, och de är ju kritiska just för att de här flygplanen då som har stått helt utan skydd på de här flygfälten, som om man bara trodde att det inte behövdes någon speciellt skydd, och också med tanke på att det Ukraina har är ju att man har kunskapen var alla flyg finns på grund av att det här var någonting en del av det sovjetiska, och man har ju inte skapat några nya, utan det här är ju extremt gamla militärflygfält, så att det är inte så konstigt att man vet vart de finns.
Och vad betyder det här för den militära hotbilden mot Ukraina när de här planen har förstörts eller delar av det, Jakob?
Det har inget omedelbart någon bäring på utvecklingen på slagfältet, men det faktum att de här flygplanen då inte längre går att använda, och att flera av dem, det här spaningsplanet A-50 som Ryssland bara har mindre än 10 av totalt, och Tu-95 och Tu-22M3, de här stridsflygplanen som man inte längre tillverkar, det gör ju att man har betydligt färre plan att ta till och färre plan att kannibalisera av när man ska använda de färre flygplan man har kvar, att man tar reservdelar från färre flygplan helt enkelt. Frågan är hur man ska svara från Rysslands sida, hur det kommer drabba Ukraina och även omvärlden kanske, för enligt den ryska kärnvapendoktrinen så innebär det här ju en attack mot den ryska kärnvapentriaden då, som består av bombflyg och ubåtar och markrobotar. Enligt det ryska sättet att se så skulle det här kunna utgöra då ett sätt att säga, legitimt använda kärnvapen mot Ukraina, i taktiska kärnvapen då i första hand. Så att jag tror att det pågår just nu genom diplomatiska kanaler ett starkt påtryckning att Ryssland inte ska använda sig av det svaret.
Vad är taktiska kärnvapen då i relation till andra?
Det är ju sådana som kan användas på slagfältet i begränsad omfattning då, där man kan använda dem lokalt i ett krig.
Och allt det här vi har sett nu som händer kring de här attackerna och efterspelet, hur påverkar det här Ryssland rent psykologiskt, Maria?
Ja, om man hör de här kommentarerna som kommer framförallt från Irkutskområdet så förstår man att det fortfarande är extremt många, en majoritet av ryssarna som har känt att de inte är en del av kriget. De har kunnat fortsätta och låtsas som om det inte existerar. Men det kan de inte längre. Och dels så har det nått ända in i den sibiriska verkligheten att man kan slå mot ett militärflygfält eller nästa gång kan det vara drönare. Men också så finns det nu en attityd bland många ryssar som i alla fall inte jag har hört så mycket tidigare, att de är lite osäkra på, vågar man sova på natten, när kommer nästa drönare, att det finns en osäkerhetsfaktor. Och detta då samtidigt som det är ändå trots allt ett växande missnöje med att ja, men såna här vanliga basvaror som potatis kostar 3 gånger mer än vad det gjorde förut, eller vitt bröd kostar 4 gånger mer än vad det gjorde förut, och man har inte fått några högre löner, och det är bara egentligen i Moskva och Sankt Petersburg som de som klarar sig bra finns. I många andra städer så faller liksom möjligheten att göra affärer och ekonomi sakta men säkert sönder.
Dagen efter den spektakulära drönarattacken träffades Ryssland och Ukraina för nya samtal i Turkiet. Och efteråt berättade den ukrainske försvarsministern om deras krav på frisläppanden av både soldater och civila.
We have provided the other side with a list of several hundred Ukrainian children who were deported to Russia. This matter is a fundamental priority for us. If Russia is genuinely committed to the peace process, the return of at least half of the children from this list would be serving as a positive indication. The third point in our agenda is a meeting of leaders.
Rustem Umerov, Ukrainas försvarsminister, om deras krav på att kidnappade ukrainska barn ska föras tillbaka till hemlandet. Ja, vad var det som kom ut av de här nya samtalen mellan Ukraina och Ryssland i Turkiet, Stig?
Det var inte mycket. Det var ett magert resultat. Precis som förra gången så kom man överens om en utväxling av krigsfångar och att man också ska utväxla svårt skadade soldater och soldater under 25 år. Och så var det då den här listan på barn som ukrainarna ville ha tillbaka. Men när det gäller de grundläggande frågorna så kom vi inte någonstans. Vi kom inte närmare en vapenvila. Vi kom inte närmare riktiga fredssamtal. Och av det som ryssarna la fram, det här så kallade memorandumet som de presenterade, så är det ju samma krav som de har haft hela tiden, nämligen mer eller mindre en total ukrainsk kapitulation som Ukraina inte kan gå med på.
Jakob, hur skulle du beteckna de här senaste samtalen?
Det som kom fram av Rysslands memorandum, det är ju ett recept på ett fortsatt krig. Om Ryssland ges ansvarsfrihet, om Ukrainas militär begränsas och inte får några säkerhetsgarantier och ingen militärhjälp från Europa, vad hindrar då Ryssland från att anfalla igen? Det enda sättet som skulle motverka kriget, det är ju om man ger Ukraina det stöd som krävs för att kunna förhandla utifrån en styrkeposition. Men då har ju Trump-administrationen gjort precis tvärtom. Man har inte ställt några krav på Putin och man har dragit ner på hjälpen till Ukraina.
Maria, det pratades också om tusentals döda soldater som skulle utväxlas i de här samtalen. Vad handlar det där om?
Ja, den ryska sidan föreslog ju då att det skulle vara en 2-3 dagar lång vapenvila bara för att man skulle kunna hämta då de som finns och ligger döda på slagfältet. Att det skulle handla om kanske upp till 6000 som finns där. Men det här fick ju ett ganska negativt svar från den ukrainska sidan, eftersom de sa att det räcker inte med några 2-3 dagars vapenvila för att göra det. Sen så sa Ryssland också att de ensidigt då hade frysta ukrainska soldatkroppar som de skulle skicka tillbaks till Ukraina. Det där har vi ju inte heller sett något mer om. Det handlade också om ja, upp till 6 000.
Senaten i USA har också förberett ett nytt stort ekonomiskt sanktionspaket mot Ryssland. Vad är det viktigaste i det här paketet, Jakob?
Det är Lindsey Graham, republikan från South Carolina, en Trump-lojal senator som har jobbat på ett sanktionspaket mot Ryssland som sägs ha stöd av 80 senatorer, alltså de är ju 100 totalt, så det är från båda partier. Det viktigaste där är att det skulle innebära sanktioner mot de som handlar och köper oljeprodukter och uran från Ryssland. Det är ju oljeexporten som ger Ryssland inkomster att föra krig helt enkelt, och då ska man rikta sanktioner mot de länder som möjliggör detta. Problemet med det hela är då att på något sätt måste president Trump också vara med på tåget här, och vi vet ju inte hur han kommer ställa sig till det med tanke på att han tidigare inte velat sätta någon press på Putin.
Men det är ju också så att med tillräckligt många senatorer så skulle ju ett veto från presidenten kunna överköras. Om de får ihop över 80 stycken senatorer så hjälper det inte om presidenten lägger in sitt veto.
Frågan är väl om de är beredda att gå emot sin president. Men om då Trump istället ger klartecken för paketet, Maria, vad får det för konsekvenser för Ryssland?
Ja, det är väl det som man sitter och oroar sig för i Moskva, för att man har ju hittills bara haft positiva förhoppningar om att det skulle bli en öppning mellan USA och Ryssland när det gäller handel, och att man skulle sätta igång med både olja och gas på ett sätt som man inte gjort förut. Och det här skulle vara ett enormt bakslag för Ryssland, för att det här är som att man blir huggna i nacken, så uppfattar de det nog.
Stig, hur effektivt är det här sanktionshotet som vi hela tiden hör om i det pågående förhandlingsspelet?
Allting hänger nog på vad Donald Trump till sist bestämmer sig för. Därför att det pågår ju också förhandlingar om ett nytt sanktionspaket från EUs sida. Och det där håller på att samordnas, tror jag, mellan USA och EU nu. Och det kommer att vara olika möten och förhandlingar de närmaste veckorna. Men skulle det här amerikanska sanktionspaketet gå igenom med sanktioner mot de länder som handlar och köper rysk olja till exempel, och EU skärper sina sanktioner mot exempelvis ryska banker, så skulle det naturligtvis kunna bli effektivt.
De här stora attackerna i Ryssland mot flygfält. Vi har också fått nyheter om ryska tåglinjer som ska ha utsatts för sabotage.
Russian authorities say it was an explosion that caused this bridge in the Bryansk region to collapse. It gave way onto a passenger train overnight, killing several people, including the train's driver. But this isn't the only incident Russian officials are looking into. A few hours after the first collapse, a second bridge gave way in the Kursk region, which also borders Ukraine, just as a freight train was passing over it. No one died in the crash, but it sparked...
France 24 rapporterar om broar som kollapsat i södra Ryssland, i regionerna Bryansk och Kursk på gränsen till Ukraina, och det här har orsakat tågolyckor. En av händelserna som Ukraina har sagt att de faktiskt ligger bakom, det är det tåg som var på väg till det ockuperade Krim i södra Ukraina, ockuperade områden också. Vad vet vi om den här attacken mot rysk militärtransport, Maria?
Ja, men det skulle också ha varit en sprängladdning, och då är det ju lättare att säga att man ligger bakom, för att det anses då legitimt att göra det på ukrainsk mark som ockuperas av rysk militär, och som ett försök att hindra då de här militärtransporterna. Det är en väldigt viktig järnvägslinje det här, som förbinder då Krimhalvön med delar av det som Ryssland ockuperar.
Och vad har kommit fram om de två kollapsade broarna som stoppade tåg i ryska regioner nära Ukraina?
Där har man ju inte tagit på sig det där, men det är ju tydligt att det var någon form av sprängladdningar som gjorde att broarna kollapsade ungefär samtidigt som dels persontåget var på väg under och frakttåget var på väg över den andra bron. Och om man tittar på bilder på broarna så ser man att det handlar inte om dålig rysk infrastruktur, vilket det skulle kunna göra, utan det här handlar om ganska välbyggda, moderna broar. Så att det finns egentligen ingen annan förklaring än att det faktiskt var sprängdåd, och då kan det ju vara sabotörer med ryskt ursprung inne i Ryssland som ligger bakom, och det kan också vara Ukraina som ligger bakom. Det är svårt att säga.
Så nu har vi ryska stridsplan för miljarder som brinner upp, broar som kollapsar i Ryssland och Krimbron som stängdes av efter en ny attack häromdagen. Vad är det vi ser hända nu, Stig?
Vi ser Ukraina som flyttar över kriget mer och mer på rysk territorium. Jag tror att vi ska se det här också som ett ukrainskt försök att få igång verkliga samtal med Ryssland. Alltså tvinga Ryssland till förhandlingsbordet helt enkelt. Jag ser det som en ukrainsk avsikt. Jag är inte säker på att det kommer att lyckas. Vi har pratat tidigare om den ryska hämnden för allt det här som kommer att hända. Jag ser snarare att det kommer att innebära att Ryssland kanske till och med försöker gå in i Sumy-regionen i Ukraina som är nära Kursk-regionen. Putin har ju hittills inte visat några tecken till verkliga fredsförhandlingar. Jag tror inte han kommer att ändra sig på grund av det här.
Jakob, vad är det vi ser hända med alla de här attackerna?
Putin har ju nu fört in kriget i en återvändsgränd. Ryssland har inte nått målen med krigen, men det finns också inrikespolitiska skäl till att hålla kriget igång. Ekonomin i Ryssland bygger på krigsekonomi och militarisering. Och hundratusentals människor är beroende av att kriget också pågår. De får ersättning för att de är vid fronten eller deras familjer eller att de jobbar inom militärindustrin. Om kriget skulle få ett slut på något sätt så skulle ju hundratusentals soldater återvända till Ryssland, brutaliserade och vana använda vapen. Och samtidigt skulle folk inte längre låta sig luras kanske av krigspropaganda, utan man skulle kräva förändringar och bättre vård, skola och infrastruktur och så. Så att det är bäst för Ryssland och Putins säkerhet att kriget pågår. Och det är väl den kalkylen som Ukraina försöker förändra med de här åtgärderna.
Vad säger Maria om det som händer nu?
Jag skulle säga att det här är en ny typ av krig och att Ukraina har visat inte bara Ryssland men också omvärlden att man förmår överraska om och om igen, och man överraskar på ett sätt som ingen riktigt hade kunnat föreställa sig. Och framförallt den här drönarattacken mot flygfälten är ju exceptionell på det sätt att Ryssland och många ryssar tror att de är starka bara för att det är världens till ytan största land. I själva verket så är det nu en svaghet för att de kan inte vara så säkra just för att de är världens till ytan största land. Nästa gång kanske de gör en annan aktion till mindre kostnad som på samma sätt utnyttjar svagheten av att det är ett så gigantiskt land. Och det är något nytt, och det är också något nytt att det inte är stridsvagnar och frontavsnitt med soldater som skjuter på varandra som avgör vad som händer i kriget, utan det är helt andra saker som drönarna eller sprängdåden, sabotagen.
Och med det har vi kommit fram till det vi kallar veckans kremlologi, en spaning om vad ni har sett den senaste tiden. Jakob, vad har du sett?
Jag ska väl säga någonting om de viktiga val som vi både har sett och kommer att se, som har på något sätt en bäring också på Rysslands krig i Ukraina eller att Rysslands inblandning i de här valen. Vi hade ju senast både Rumänien och Polen. Det tidigare valet i Rumänien ställde sig in på grund av det man sa det var en rysk påverkansoperation. Och nu sedan en tid tillbaka är det bestämt att Moldavien ska ha parlamentsval den 28 september i år, och det förra valet i höstas, det var utsattes ju också för en väldigt stark valpåverkan från Ryssland och med röstköp och så vidare. Och EU gick ut den här veckan och uppmanade Moldavien att ytterligare så att säga stärka sin motståndskraft mot rysk valpåverkan, och jag tolkar det som att man har redan nu tydliga indikationer på att Ryssland planerar en väldigt stor påverkansoperation, valpåverkan, för att få Moldavien att upphöra med sin EU-integration och kunna använda Moldavien som en språngbräda för hybridkrigföring både mot Ukraina och även mot Europa.
Maria?
Jag försöker hitta små ljuspunkter, och en kvinna som överlevde blockaden av Leningrad och som ju flera gånger har stått med plakat och protesterat mot kriget. Hon har hela tiden fått olika domar med bötesbelopp, men hon har hittills inte fängslat. Och senaste gången hon var i domstolen så fick ingen komma in. Men då var det en trapphall som var full med människor som hurrade när hon kom ut och gav henne blommor.
Stig, vad har du sett den senaste tiden?
Jag har sett tecken på att man börjar erkänna förlusterna av stupade soldater på hemmaplan. Jag vill gå tillbaka till segerdagen den 9 maj och det som kallas det odödliga regementets marsch. Det var någonting som uppstod spontant i Tomsk i Sibirien för flera år sedan, där man gick ut och visade bilder på stupade anhöriga i andra världskriget. Och sen tyckte myndigheterna att det där var bra, så att man adopterade det och organiserade de här marscherna för patriotisk fostran helt enkelt. Sen kom kriget i Ukraina och då började dyka upp bilder på stupade soldater där. Då var det inte lika populärt längre, så att de ställdes in. I år så var det tillåtet för första gången, och deltagandet var särskilt stort i de icke-ryska republikerna, som alltså har flest kontraktsoldater och flest stupade procentuellt sett. Och man måste alltså ge luft åt den här sorgen också från myndigheternas sida.
Tack Stig Fredriksson, tack också Jakob Hedenskog och Maria Persson Lövgren. Följ radiokorrespondenterna Ryssland i Sveriges Radio Play. Vi är tillbaka om en vecka med ett nytt avsnitt. Producent Marina Nilsson Malmström, jag heter Fredrik Wadström.
Det här kan du höra i P1 i eftermiddag.
Pretty much all of them wanted to convert their state media systems into public service companies after the fall of the Soviet Union, and very few of them succeeded.
Hur mår public service i Europa egentligen?
Om det här förslaget blir verklighet så kommer det innebära en stegvis nedmontering av Sveriges Radio.
Hur många är oberoende och hur många är statskontrollerade propagandaorgan?
They all talk about independence, but it never fully achieved it.
Och är det verkligen möjligt att upprätthålla de högt ställda kraven på oberoende och opartiskhet?
Vi säger att vi ska leverera oberoende och opartisk nyhetsförmedling och fördjupning till folket. Och jag upplevde inte att vi gjorde det riktigt.
Lyssna på Omöjligt uppdrag, en serie i 3 delar om public service, födelse, strider och framtid i Europa. Sista avsnittet. En hotad institution.
Nyheter väntar i P1 och därefter en timmas kultur. Klockan är 3.
Att återvinna lösningsmedel som används inom industrin istället för att tillverka nytt skulle kunna minska utsläppen. Och just nu provkörs en ny anläggning i Upplandsbro utanför Stockholm som gör just det. Anders Gustafsson, regionchef vid Ragn-Sells, visar runt.
För att förklara enkelt så är det här en destillator. Samma princip som en hembränning, ja precis.
Just nu provkörs anläggningen som årligen ska kunna återvinna 20 000 ton lösningsmedel. Det rör sig om kemikalier som industrin använder i stora volymer, som aceton, glykol och etanol. De använda lösningsmedlen från industrin rengörs för att kunna återanvändas där. Det går att reducera över 90% av den koldioxid som skulle släppas ut om man skulle nytillverka samma mängd lösningsmedel. Hållbarhetschef Per Larsson säger att det finns en mycket stor potential i att återvinna.
Det här är ett sätt hur det kommer att se ut i framtiden, där man inte behöver tillverka nytt i alls lika stor utsträckning. Men idag är det ett par procent bara som återvinns på det här sättet.
Reporter Annika Dikrius. I Ukraina uppges nu minst 3 personer har skadats efter att Ryssland attackerat Kiev med robotar och drönare under natten, uppger de lokala myndigheterna i huvudstaden. Flera explosioner har hörts i Kiev och det ska också brinna på flera håll, bland annat i ett högt flerfamiljshus. Sopstrejken i den brittiska miljonstaden Birmingham kan pågå fram till december, det här rapporterar BBC efter att soparbetarna igår röstat ja till att fortsätta strejken som inleddes på allvar i mars. Bakgrunden är att kommunen vill organisera om sophämtningen i Birmingham på ett sätt som facket menar leder till stora lönesänkningar. Ekots nyheter klockan 3. I studion, Marcus Landén.
P1, Sveriges Radio. Efter Sagolandet så heter en ny dokumentärfilm som har premiär idag på nationaldagen. Och den handlar om ett Sverige i förändring. Vi hör om den, bland annat, strax i P1 Kultur. Först och ett tips inför förmiddagen.
Den 6 juni år 1893 hålls ett högtidligt firande på Skansen i Stockholm till minne av dagen då Gustav Vasa blev kung. Det här är startskottet till den svenska nationaldagen. Men det är inte bara nationaldagen som föds den här dagen. Samtidigt, fast i den lilla orten Jularbo i Kopparbergs län, föds en man som ska bli Sveriges första musikidol. På nationaldagsmorgonen i P1 pratar vi om dragspelskungen Kalle Jularbo och om hur dragspelet blev Sveriges mest älskade och hatade instrument. Lyssna klockan 8-9:30 på morgonen i P1 Sveriges Radio.
Här i torsdagens P1 Kultur så laddade vi inför nationaldagen med flera aktuella Sverigeskildrare. En ny dokumentärfilm, en skräckfilm med epadunk och förra seklets vardag snidad i trä i ny utställning. Jag heter Elisa Wall och vi börjar med en tolkning av Ted Ströms legendariska Sverigeresa.
Tät snö som gloppar i Mariabergets backar, hett och svett på stad i Härnösand. En tradare i snörök mellan Kiruna och fjärran, flämtande ljus i Visby hamn.
Amanda Bergman tolkade Vintersaga. Vi ska börja P1 Kultur idag med att titta närmare på åren 2019-2022. Det var händelserika år när världen lamslogs av pandemin. Skjutningarna i Sverige ökade. En Palmemördare pekades ut. Vi fick vår första kvinnliga statsminister. Och Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. Var de här åren kanske till och med början på något nytt? Något som är i vardag idag. Imorgon på nationaldagen så har filmen Efter sagolandet premiär på Folkets Bio. Det är regissören Kirsi Nevanti som har skapat ett annorlunda, lite drömskt verk där vardagen är huvudpersonen och vi vallas mellan braskande nyheter och får ramla in i olika svenska verkligheter. Så vad menade hon då med titeln Efter sagolandet?
Vilket är sagolandet? Sagolandet för mig som kommer från Finland, det är landet där fjärran bortom havet, dit man längtar och dit man vill flyga med sina vingar.
Vad är då efter sagolandet?
Efter sagolandet går att förstå på flera sätt, att man reser efter sagolandet. Eller att det är tidsperioden då sagolandet redan har ömsat skinn och blivit något annat. Eller håller på att bli något annat. Det är så jag skulle...
Är det en brytpunkt som du har filmat?
Det var i augusti 2019. Det var några skott i Malmö som dödade en nybliven mamma på öppen gata. Och dagarna efter så var det två unga kvinnor i Stockholm som också dödades i gängrelaterade mord. Mm. Så nog är det brytningstider. Det var ingenting som jag kände igen från mina årtionden i Sverige.
Men det var inte gängvåld som du valde att skildra i filmen?
Nej, det var inte det som var viktigt. Det finns ju en film från 1988 som heter just Sagolandet, Jan Troells underbara tidsskildring. Och den berättar ju om Sverige som Sverige var då, genom människors tankar och betraktelser. Mm. Och den filmen utgör ju en filmhistorisk klangbotten för den här filmen som nu kommer och får premiär på nationaldagen.
Med anledning av den grova organiserade brottsligheten har ställföreträdande rikspolischef Mats Löfving utlyst en nationell särskild händelse. Och exakt vad beslutet grundar sig kan inte Christian Ljungberg som arbetar vid Nationellt mediecentrum svara på.
Vi skulle åka land och rike runt och träffa folk och vi skulle filma bara det som kändes intuitivt viktigt att filma. Vi planerade ju inte att nu ska vi filma på det temat och det temat och det temat, utan det var väldigt organiskt tänk. Jag ville inte bestämma på förhand något narrativ Och filmen skulle inte heller driva en tes. Det var inte jag som skulle berätta hur Sverige är idag, utan det skulle vara de människorna som vi möter som skulle utifrån sin egen utgångspunkt berätta vad som är viktigt för dem. Och filmen blev någonting helt annat på grund av de turbulenta tider i omvärlden också som, än vad jag hade önskat. Jag hade önskat en mera humoristisk film om det goda i livet eller vad som helst. Träffa folk i sin vardag. Men det var väldigt berörande att göra den här filmen. Och vi fick ju filma ganska länge under pandemin, vilket ju var väldigt, det var svårt.
En muterad variant av coronaviruset som nu har fått namnet Omikron. Virusvarianten upptäcktes först i Sydafrika och har därefter hittats i Botswana, Hongkong och Israel. Oron har varit stor bland EUs ledare att smittan ska sprida sig hit. Och i eftermiddags kom beskedet att ett första fall upptäcks i Europa.
Det är ju en berättelse om identitet och förlust och gemenskap. Om hur vi hänger samman även när världen förändras omkring oss. Det är så jag ser på det. Men sen vill jag ju inte bestämma hur andra ser på den här filmen. Den är ju tänkt som en, att den ska väcka tankar och fungera som ett filmiskt rum för reflektioner. Och det är så jag har sett att den funkar också. Den verkar liksom vara en terapeutisk film för en orolig tid.
Är det du vill att som ska hända efter filmen? Att vi ska prata om landet som vi bor i?
Nej, inte om landet, men åtminstone om oss själva. Alltså det är en väldigt osäker samtid som vi har. Turbulent. Det går ännu fortare nu i omvärlden. Åtminstone jag känner att det är ganska skönt att